Du lyssnar på Rise and Shine med Shirin, podden där jag ringer upp spännande gäster som jag är extra nyfiken på som delar sin story högt och lågt. Att jag dessutom får höra deras syn på hälsa gör samtalet ännu mer intressant tycker jag. Möt mina härliga gäster från världens alla hörn som berättar sin Rise and Shine story. Och tack för att just du lyssnar på podden. Podden sponsras av Go Active Travel, en aktiv resebyrå med proffsiga coacher som motiverar dig till skön träningsverk, massa glädje och härliga resupplevelser. Anna Carolina Larsson är ditt fullständiga namn, men ditt författarnamn är Anna Carolina. Du är för detta polis, men skriver nu mer poliskriminalromaner som har sålt i närmare 700 000 ex. Och du släpper nu din 10:e deckare som heter Styrkan. Du ska fylla 50 i höst, du är canceröverlevare, du älskar träning, är mamma till 2 tvillingkillar som är 14 och du har tyvärr sett mycket våld på nära håll i ditt yrke som polis. Jag är väldigt nyfiken på allt detta men också på hur dina morgonrutiner ser ut. Varmt, varmt välkommen till podden Rise and Shine med Shirin.
Ja, men tack, så kul att få vara här.
Jättekul, nu är vi här. Jenny har ju skickat lite info, så jag har gjort lite research. Jag brukar vara lite nördig med min research faktiskt. Ibland så blir gästerna så här, men oj, hur har du koll på det där? Ja, exakt. Sånt som hände för 30 år sedan. Ja, det är jätteroligt att ha dig här, Anna. Och hur mår du idag? Och var befinner du dig i världen?
Rent geografiskt.
Ja, exakt.
I Limhamn.
Mm-hmm. Och alla kanske inte vet var det ligger.
Nej, det är i Malmö. Mm. Utsikten är Öresundsbron, typ. Mm. Mm. Jag flyttade hit för ungefär 14 år sedan. Gjorde jag, när jag träffade kärleken. Jag mår bra. Mm-hmm. Jag får väl säga att jag mår bra efter omständigheterna.
Ja, vi ska komma dit.
Jag förstår.
Vad härligt. Du ser strålande ut. Nu precis för en kvart sedan sa jag, men du Anna, vi ska vara på YouTube också. Så ja. Vi har haft en liten paus här, lite fixpaus. Det var den lilla info jag glömde säga till dig.
Ja. Precis. Det är samma skara där.
Nej, det är så snygg. Smashing. Så alla ni som lyssnar nu vet att det här ligger på YouTube också. På min YouTube-kanal Shape by Shirin. Nu kan man in och titta på alla fina gäster. Jag är supernyfiken på ditt yrke som polis. Och dina deckarromaner. Men vi ska börja, apropå nerdy research. Men vi ska börja med den unga Anna som dansade ballett.
Oj.
Ja. Var växte... Ja, jag vet! Var växte du upp? Och så minns du tankarna från den här tiden kring paletten? Och... Ja.
Ja. Nej, men jag är uppvuxen i Finspång. Och då finns det något som heter Nyårsrevyn. Jag vet inte om det finns fortfarande. Jag tror det, eller hoppas det. Och då var jag med i ballett. Den där. Så egentligen har inte jag dansat så här på allvar och gått och tagit massa lektioner och sådär. Men det var mer ett gäng och vi gjorde egna danser och satt ihop där. Och var med.
Både men kul!
Mest att dansa och lite som så här statister i sketch och så.
Mm. Men jag har ju förstått också att du är supernördig och intresserad av träning. Körde du någon träning när du var ung?
Ja, men jag är gammal. Basketspelare är jag.
Ah.
Så det var en liksom, grej i ungdomen.
Vad roligt.
Så har det där växlat från år till år vad man har gjort för någonting.
Mm. Men ibland om man är lite så, idrott eller träningsintresserad så kanske man brukar ha någonting i bagaget. Jag har ju spelat tennis hela mitt liv till exempel.
Mm. Ja, men jag tror också det, att om man en gång är man aktiv som ung så fortsätter man ju, ja, i alla fall har jag gjort det. Man känner hela tiden, får ju lite ångest nästan om man inte tränar. Ja. Det känns jättekonstigt. Det hör liksom bara till, det är ju en vardag.
Ja, alltså ångest är ju så negativt laddat ord. Jag skulle vilja så här säga så här, jag vet hur otroligt bra jag mår när jag tränar. Och just, ja, man kan väl kalla det ångest då. Och sen har man några dagar där man inte gör det så bara så här, men det här känns ingen bra alls. Helt plötsligt på några dagar bara kan man bli stel. I värsta fall när man har varit sjuk.
Men man känner helt när man inte har tränat.
Ja, det är bara så här,
rycker i benen. Man ja. Måste göra någonting.
Ja. Ja, vad roligt. Det visste du inte att jag visste att du hade dansat ballett.
Nej.
Men sen så blev du vuxen. Och hur kommer det så att du sen valde det här polisspåret? För det är liksom alla små, så om man ska nu hårdra det riktigt, riktigt hårt. Tjejerna vill ju bli flygvärdinnor typ och killarna vill ju bli poliser eller brandmän när man var liten. Om man ska vara riktigt fyrkantig.
Ja. Nej, men jag har väl alltid varit så att jag inte direkt har vetat klockrent vad jag ska göra. Och det var samma sak med att jag började skriva böcker sen. Det var nästan någonting jag mer halkade in på. Och polisen då, det var... Ja, min mamma säger att jag pratade om det när jag var yngre. Jag kommer inte ihåg det själv. Men sen var det en kompis som skulle söka. Och då tänkte jag bara, varför inte? Jag kan också skicka
inget den. Annat för mig.
Nej, men lite så. Och sen hur längre jag kom i den här ansökningsprocessen så kände jag verkligen att det här jag vill göra skulle bli jättebesviken om jag inte kom in. Så att nej, det var inget jag hade gått och så här och förberett mig för innan och sådär, utan det var mer infall faktiskt.
Mm. Jäkla bra infall. Det blev några år sedan. Det blev 15 år inom polisen.
Mm.
Och vad yrket som, jag menar, för att jag tänker att okej, du hamnade där på ett bananskal, säger du, men var yrket så som du hade förväntat dig?
Nej, det var det inte riktigt. Det var mycket mer, vad ska man säga, jag trodde nog att det skulle vara mer så att så här är det, så här ska vi göra. Men det är väldigt så här individuellt i alla, vad man än hamnar i för situation. Och väldigt hierarkiskt är det. Man får inte knappt fatta några beslut själv. Och mycket... dödtid egentligen, där man känner också lite frustration. Man vill göra mer, men liksom det här den här stora myndigheten, organisationen, sätter liksom, bromsar upp allting.
Förstått det. Det känns ju bedrövligt alltså, när det finns fantastiska poliser som vill och kan.
Mm.
Men du, inom vilka segment var du? Det finns ju så många olika.
Ja, men precis. På den tiden var det ju vanligast att man började åka radiobil. Så att, det gjorde jag. Nu har det förändrats lite. Så att nu får ju de som vill ut och åka radiobil får inte göra det. Utan någon måste liksom börja in och beta av utredningar. Okay. Det är lite synd, för det är ju då man är ung och hungrig och vill ut.
Ja, liksom. Och det är ju, då är man ju på fältet liksom.
Ja, ska
man
ju... precis. Men jag började där och sen gick jag till något som heter Rånkommissionen, som hette ungdomssektionen. Och där så jobbar vi både ute med kortare spanärenden och utredningar med ungdomar då som upp till 18 som begår grova brott. Så det var mycket våldtäkter och rån framförallt då. Grova misshandlar och så. En del mord.
Och hur tacklar man det då som ändå ung kvinna, radiobil, nyutexaminerad, och så får man då liksom, för jag menar det här, visst man kan läsa och plugga, man kan se filmer och allting, för jag antar att ni får se en hel del också i utbildningen. Och sen när man väl står där i verkligheten, minns du liksom den första gången som du såg något sånt här vidrigt, kom till en brottsplats eller?
Oj, man har ju varit med om så mycket så det blandas liksom ihop. Men just det här med att vara kvinna tänkte väl inte jag på så mycket bland kollegor och så egentligen. Det var ju ändå relativt vanligt då när jag började. Det är några år sedan nu. Men det var väl mer egentligen när man kom till vissa... Speciellt om det var med utländsk bakgrund, då vänder de sig ju alltid till mannen, om det är en man och kvinna i rullen. Liksom. Där räknas man inte riktigt. Där var det väldigt tydligt, beroende på vart man kom. Ganska tydligt också det här när man skaffar uppgiftslämnare, att det är mest killar och de tyr sig ju ofta till männen. Det var svårare som kvinna att liksom... få det förtroendet.
Tufft. Och blir man så här, blir man, vad sa du?
ja, men ganska naturligt också att ja, det är mest killar som är kriminella trots allt. Och de saknar väl kanske en fadersgestalt eller något och tyr sig till vanliga poliser. Snarare än kvinnliga kanske.
Och så tänker jag så här, hur luttrad blir man på världen liksom? När du bara ser allt det här, rätt mycket elände. Eller såg på jobbet. Kommer man hem och bara skakar av
det? Jag funderar mycket på det idag. För att nu man, när man själv har killar som snart är 14. Och de börjar vara ute en del och så. Då, jag vet inte om jag är liksom oroligare än andra föräldrar. Jag tycker liksom, men gud, ni kan inte åka buss dit själva och göra det här och det här. Och, för jag tänker ju på allt hela tiden som kan hända. Liksom worst case scenario hela tiden. Så det kanske hänger ihop med att jag har sett så mycket.
Mm. Sen,
det är svårt men att säga vad det beror på egentligen. Om jag hade varit så fall eller inte. Ja. Men.
Jag är orolig också.
men jag tänker att alla föräldrar är oroliga.
Ja.
Men kanske är det till en viss gräns. Liksom.
Ja, men vi kan prata lite om barnen innan vi hoppar vidare. För du har två tvillingsöner som är 14. Mm. Och du har ändå den bakgrunden du har. Liksom. Känner att du lägger lite för mycket på dem? Mer än kanske... Jag kanske inte har något att jämföra med. Men just den här oron som är...
Jo, men jag känner väl ibland att bara, nu måste jag backa lite. De måste också ha sitt liv. Man kan inte kontrollera hela tiden vart de, liksom, var de befinner sig och var de är och sådär. Sen vill man ju det i alla fall.
Jag vet.
Men jag tror också det har med att göra att det har gått så fort. Ju. De var ju nyss små bebisar, tycker jag.
Helt
plötsligt. Så
är de män? Har de kommit till målbrott? Har de kommit dit? De är 14.
De är ju som sagt tvillingar, men väldigt olika både till utseendet och har liksom växt i olika faser. Den ena är ju målbrottet, men inte den andra.
Mm. Hur går det att vara mamma till 2 14-åringar?
Ja, men jag hoppas att det går bra.
Ja, nej, men hur går det nu?
Det är bra, liksom.
Ja, det känns bra. Vad skönt. Ja. Ja. Min är ju 15 som vi har pratat om innan vi satte på record. Hon, en tjej. Och då så sa jag lite så här slarvigt att jag tror att det är jobbigare med tjejer. De är så jäkla komplicerade.
Mm,
det giddras och ifrågasätts och det är snackas. Och killar känns ju lite mer primitiva där.
Jo, men det där har man ju hört jämt att tjejer ska vara lite jobbigare i tonåren. Det stämmer säkert. Vi har väl egentligen inte upplevt några problem med våra killar.
Mm.
Alltså, allt har faktiskt funkat väldigt bra, skola och allting. Och de spelar fotboll och ägnar mycket tid åt det och så. Så att det har liksom, det har aldrig varit några problem egentligen. Så att det har jag väl haft tur så.
Tillbaks till läkaryrket, till polisyrket. Hur såg det här steget ut från att vara fullt arbetande polis till att säga upp det och bli författare på heltid? Hur gick liksom tankarna där? Varför sa du upp dig? Och varför?
Ja, men det var väl egentligen inget lätt beslut. Men det var så här, jag hade byggt min poliskarriär kan man säga i Stockholm. Och där kände man ju alla kollegor och jag kände till de kriminella nätverken och så där jag jobbade. Sen flyttade jag till Limhamn och Malmö när jag träffade min man. Och började som polis där också men på ledningscentralen och liksom i den vevan så försvann ju allt det här. Jag skulle börja om på nytt. Både med kollegor och förstå liksom hur nätverken såg ut i Malmö och sådär. Och sen satt jag ju på ledningscentralen också så jag jobbar ju inte alls på samma sätt då längre som polis. Och i samma veva då så började jag skriva lite mer på allvar. Och jag var ju föräldraledig nästan direkt där och började också plugga. Jag gick 2 år på författarskolan i Lund.
Mm.
Så då jobbade jag 50% plugga heltid och tvillingar som var runt 1 år eller något. Så det var ganska mycket då.
Jag bara så här, det var ju lite mer än 100% det där, Anna.
Och sen tror jag det är någonting också när man går hem och är föräldraledig. Ja. Då börjar man tänka. Ja. Man har tid att analysera vad man håller på med och sådär. Och jag har alltid gillat att jobba som polis. Men vi hade väldigt svårt att få upp livet också. På den tiden var min man brandman operativ.
Ah.
Så att det var ju, vi jobbade ju båda skift. Och det är ju inte heller så, så lätt att jobba med småbarn. Och jag började skriva som sagt och det underlättade väldigt mycket kan jag säga när jag sa upp mig sen. Men det var inget lätt beslut. Jag kände väl mer att jag ville satsa på författarskapet för jag märkte liksom böckerna tickade på, jag fick bra respons. Så, och sen var vi på semester i Thailand. Då träffade jag en kompis där som hade sin dotter på en av de svenska skolorna som finns.
Och Khao Lak, eller vad
är det? Det var Koh Lanta, det finns
på förlåt, Koh Lanta. Ja.
Men då var det i alla fall lite så här som att jag bara, oh, wow, kan man göra så? Kan man vara här i liksom long stay? För det var ju väldigt många familjer som återkom här i vinter och var long stay. Så året efter tog jag tjänstledigt. Då höll jag på att skriva på min tredje bok. Och då gick ju barnen fortfarande på förskola, tror jag, typ nollan. Så. Men jag hade dem ändå på den här svenska skolan då. Och var där i några månader och skrev. Och sen var ju tanken att jag skulle gå tillbaka till jobbet sen när jag kom hem. Men jag bara kände, nej, det så här ska jag fortsätta. Liksom. Jag ska skriva böcker och bestämma över sig själv, det var ju det. Ingen skulle liksom säga att jag ska jobba julafton eller natt och midsommar och så här, utan det var bara att bara få bestämma själv.
Vad härligt. Jag pratade just med en annan kvinna igår och vi sa just det att när man är hemma i mammaledig, det är väldigt vanligt att man gör ett karriärskifte då. Det händer ju någonting med hormonerna, nästa steg i livet, liksom, vad vill jag ge mina barn, liksom, hur som är vardag. Det är ju jätteintressant, det händer så otroligt mycket.
Ja, men,
vad roligt.
Det tog ju några år tills jag tog det steget, men det var väl ändå då någon gång man började fundera lite grann kring det. Och det var fortfarande så här, men gud, jag gillar ju att jobba som polis, men på den tiden så de beviljade inte att jag var tjänstledig eller så här, att jag jobbar 50-50 eller så, utan det
okay.
100% eller säg upp dig. Och då tänkte jag bara, ja, men då säger jag upp mig, jag testar det här, det får bära eller brista och jag kan bara gå tillbaka till jobbet igen om det inte funkar eller ta något annat jobb. Liksom.
Shit, vad kul. Och innan vi lämnar det, var det stor skillnad på att jobba som polis i Stockholm och Limhamn?
Ja, men för mig blev det ju stor skillnad för jag var på helt olika enheter. Ja, var jag ute och jobbade i Järvaområdet där de här kriminella nätverken håller till mycket. När jag flyttade till Malmö så satt jag på ledningscentralen. Och det är alltså vi som tar emot samtal från SOS. Ja. Och leder trullerna liksom vart de ska
åka. Okej. Ja. Ja, wow. Och sen så nu så skriver du, eller har du precis släppt in 10:e bok, men den första hette Stöld av babian. Jag tycker det är så roligt namn. Och den fick tyvärr recensionen av en, must I say, manlig recensent. Unken kvinnosyn. Den handlade bland annat om olika händelser som du och dina kvinnliga kollegor blev utsatta för och som du också sågades för. Det här var innan MeToo. Har du lust att berätta lite om handlingen i den boken? Och,
egentligen de här sakerna som du tar upp där. Jag skriver ju om mycket som händer liksom inom polisen. Men det är ju inte det som är själva huvudintrigen. Utan det handlar om en ung kvinna som hennes syster begår självmord. Och när hon börjar luska i varför, vad är det som har hänt, då leder de här trådarna dels till en kriminell kille som håller på med värdetransportrån och en poliskommissarie. Så att hon bestämmer sig för att bli polis för att liksom börja jobba för den här poliskommissarien och ta reda på vad det var han gjorde. Och ja, hon inleder ju också en relation om den här kriminella värdetransportrånaren, vilket sen leder till liksom äkta kärlek. Så att det är det som jag spinner på i hela den serien. Det blir ju väldigt komplicerat att en polis är tillsammans med en kriminell. Ja.
Är det så i verkligheten?
Det har nog hänt.
Ja.
Det tror jag, absolut. Mm. Det frågar ju många när man skriver om, som i Styrkan nu är det också poliser som mörkar en händelse där de råkar ju döda en kvinna under ett ingripande och mörkar det. Och man får ju alltid säga, har det här hänt i verkligheten? Finns det verkligen sådana poliser? Ja, det gör det ju. För att det är bara att gå till Kapten Klänning. Det handlar ju om helt
andra. Det är inte alla som vet vad det är. Det får du nästan dra lite kort.
Ja, men det var ju den här höga
mannen.
Han var väl högsta chef.
Ja.
Han var, men kommissarie eller högre. Som, han var ju pedofil och utnyttjade barn.
Mm.
Och våldtog dem. Så att det är klart att det finns poliser som också begår brott.
Mm.
Och som arbetar i gråzonen skriver jag mycket och så om också. Liksom.
Mm. Ja, hur mycket, du har säkert fått frågan själv och du nämnde det lite nu. Hur mycket är det som är självupplevt i dina böcker?
Oj, ja, men det är jättesvårt att säga. Mm. Jag skriver ju inte om mig själv, men sen har så jag upptäckt att både i Amanda Paller-serien som är min första serie, där får hon tvillingar och jag har själv tvillingar.
Ja.
Och sen i nästa serie, Ebba Tappe-serien, då har hon en syster som är tvillingssyster. Då. Så jag tänkte inte på det själv ens förrän någon sa det. Jag bara, just det. Så att, det är klart att man applicerar en del saker av sig själv i böckerna. Mm. Men jag skriver ju inte om saker som jag nödvändigtvis har upplevt själv. Men just i Stöld av Babian, det är ofta så med en debut, att då vill man gärna berätta om mycket saker man har varit med om och sådär. Så den är väl den som ligger mig närmast. Att liksom, till exempel bara det vi pratade om MeToo, där det var ju en polis som monterade en kamera i damernas omklädningsrum, alltså på polisstationen. Det har ju hänt i verkligheten. Alltså, sådana grejer har jag ju med i den boken.
Och vad får du för respons av kollegor och vänner och sådär? Tycker de att du blottar poliskåren? Eller vad får du för respons? Och
nej,
även med MeToo, tänker jag.
Det kanske de tycker, fast de inte har sagt det till mig. Nej, men det är många poliser som skriver deckare och sådär. Men man får ju tänka sig för lite vad man skriver om, såklart. Mm. Men i början då fick jag ju lite frågor så här, för att man tyckte att man kände igen vissa poliser. Liksom, är det henne du skriver om här eller så? Och egentligen är det ju inte det. Jag kanske har tänkt på någon från början, men sen spetsar man ju alltid och hittar på och sådär. Och det har passat mig för sen liksom, framöver, så att ingen ska ju känna sig träffad. För det är inte det som är min tanke. Men du vet, när man satt och skrev första boken, man visste ju inte ens att den skulle bli utgiven. Man bara öste på.
Ja, jag förstår.
Där är det väl lite mer så kanske, att folk tror sig känna igen någon.
Ja, vad gjorde jag nu? Jag ska bara trycka på fel knapp. Och nu så släpper du boken Styrkan, som är del 3 i serien om Ebba Tapper. Hon är för detta polis som också är alkoholist. Kan du liksom guida oss lite i den handlingen?
Ebba, ja. Hon har blivit headhuntad till en advokatbyrå där hon jobbar åt en försvarare som heter Angela Schöler. Så att Ebba är ju den då som ska utreda händelserna där deras klienter är misstänkta för brott, kan man säga. Så att, det är ju liksom tråden i serien. Fast sen har jag ju liksom en ny händelse i varje bok, så att man ska kunna läsa det fristående. Och
just
sen
det.
I Styrkan, då är det ju så att ett gäng knarkspanare som inofficiellt kallar sig för Styrkan, de ser en kvinna som ser lite skum ut, de springer efter henne. Och hon faller så illa att hon dör. Och den här gruppen knarkspanare, de ligger redan lite risigt till, för att de har en anmälan på sig om övervåld i ett annat ärende.
Mm.
Så de väljer att mörka den här händelsen. Och Fabian då, som var den som råkade fälla den här kvinnan så att hon dog. Han går och sätter sig i en bil. Han vill egentligen larma och sådär, men han övertalas. Och går och bort och väntar i en bil. Och det han inte vet då, det är ju att kollegorna väljer att sätta dit en uteliggare för mordet. De placerar liksom kvinnans handväska vid honom och så. Så att han grips och blir misstänkt för det här mordet då som det blir. Och här kommer ju då Ebba och Anilla Schöler in. För att de inte anade då med den här uteliggaren, det var ju att han egentligen var en före detta entreprenör. Entreprenör med väldigt goda kontakter och så. Så att han skaffar sig det bästa försvaret man kan få, helt enkelt.
Oj, vad spännande. Jag har inte läst den, jag har bara ögnat den. Wow, vad spännande. Men nu så här, när man är på plats, tänker jag. Hur, det är en konstig, svår fråga, men hur stor är liksom gråzonen? För vi är ju, jag menar ni också poliser, när man kommer till en plats, bara människor. Ni kan också ha en dålig dag. Hur stor är den där gråzonen lite och hur man håller sig till regler och lagar och sådär? För att man kan väl som polis också bli irriterad, uppgiven, förbannad, ledsen, trött. När man kommer till en brottsplats och bara så här, kom igen nu killar.
Jo, men jag tycker nog att de allra flesta poliser lyckas ju vara professionella trots att man kanske har haft en skitdag hemma eller ligger i skitmästa eller vad som nu har hänt. När man liksom kommer till stationen och sätter på sig uniformen, då går man ju in i en slags roll på något vis också. Men som jag sa, det finns ju alltid tillfällen där det ändå händer saker. Att saker går överstyr, man råkar ta i lite för mycket eller sådär. Ja. Men det är stor förståelse för också. För att det är lätt att sitta i efterhand och döma.
Ja, var just det.
Polisen gjorde ditten eller datten. Men man har inte sett hela vad som ligger bakom eller någonting ju, ofta. Utan, ja, särskilt nu också när många filmar och polisen har ju ofta kamera på sig själva också.
Just det.
Men det, man vet ju inte vad som föranledde det som hände.
Nej. Och av de här 15 åren, vilket var ganska många år, så var det just 10 år av dem som var i Stockholm. Har du några händelser som du minns lite starkare än andra som du känner att du liksom bär med dig? Du har väl säkert hur många som helst.
Visst, det är sjukt mycket.
Men något som liksom ploppar upp som du känner att... Oh.
Ja, men det jag kommer att tänka på nu egentligen, det är väl inte så att jag går och funderar på det jätteofta. Men det är bara ett sånt där tillfälle där det kunde ha gått riktigt illa. Vi skulle till Ekerö, till en sommarstuga, för att där skulle en man befinna sig som... Han hade uttryckt att han ville ta livet av sig. Jag hade med mig 2 aspiranter här för mig. Jag var handledare då, eller instruktör, till 2 aspiranter. Och sen var det en kollega till. Så vi var 2 aspiranter, 2 färdiga. Vi går in i den där stugan. Och en sån här jättetrång, ni vet, hall och lite sådär. Och den här mannen... går inåt i vardagsrummet och drar upp ett gevär. Så att jag drar vapen där, står liksom längst fram i klungan av poliserna och hör bara hur det rasslar bakom mig sen när aspiranterna drar vapen och så är jag bara, oh shit, snart blir jag skjuten i ryggen liksom, känner man så här. Och det visar sig sen att det här geväret var pluggat. Alltså det var... Aha. Men det vet man ju inte där och då.
Nej, det vet man ju inte.
Det var sån tur att han inte lyfte liksom och siktade på oss, utan han släppte vapnet och ja, men det är en sån här grej man tänker på att där kunde man, han kunde ha blivit skjuten. Av någon.
Och fy. Ja. Och har du varit tvungen att skjuta någon i försvar någon gång?
Nej.
Nej, vad skönt. Vad skönt, då kan vi bocka av den frågan. Usch, det måste ju ändå vara lite speciellt. Och innan vi hoppar över till lite mera lättsamma... Nej, det är inte så lättsamt. Vi ska prata om din sjukdom också. Men, men erfarenheten som du har, vad ligger din största oro idag nu när du sitter och läser nyheter gällande just våld och kriminalitet och den utvecklingen? Hur ser den trenden ut liksom? Hur känner du som ändå har varit i det?
Lite så här. Jag känner lite att vi pratar om exakt samma saker för 20 år sedan. Mm. Det har inte hänt så mycket, men däremot så har ju utvecklingen eskalerat, att det är ju inte att man hotar varandra lite eller hugger varandra med kniv så, utan man skjuter ju ihjäl varandra, och inte bara varandra utan släktingar och ja, anhöriga och så, bara för att hämnas. Så att där har det ju förändrats, såklart.
Mm. Till värre.
Ja. Mm. Och det är ju lite där som man, om man går tillbaka till ens barn också. Att man, det är den här, man är orolig för att de bara ska råka vara i vägen någon gång. Mm. Vara på fel plats, helt enkelt.
Mm.
Mm. Eller är tillsammans med någon tjej och sen är det någon svartsjuk i drama med någon kriminell.
Men det alltså, känns som det kan vara vad som helst. Liksom.
Ja, men det är lite småskit som gör att de liksom går och mördar folk.
Jag förstår. Usch. I snart 10 år har jag haft privilegiet att få vara coach på flera av Go Actives träningsresor. Framförallt på Mallorca, som tidigare även var mitt hem i många år. Hos Go Active finns något för alla. Vandring, cykling, träning, yoga och temaresor. De erbjuder många underbara destinationer, erfarna coacher och färdledare. Grupperna är mindre, hotellen väl utvalda, och jag lovar att du kommer få en annorlunda semesterupplevelse och komma hem med både träningsverk, nya bekantskaper samt känna dig återhämtad tillsammans med fantastiska minnen. Vad sägs som till exempel vandring vid Gardasjön i Italien eller i vackra Ischgl i Österrike? Eller kanske du hellre vill vandra på natursköna Gotland? Cykla i bubbeldistriktet Champagne i Frankrike eller åk till Grekland och lär dig om de blå zonerna? Yoga, träna och meditera vid havet på Mallorca? Möjligheterna är oändliga. Kika in på goactivetravel.se och hitta just din reseupplevelse. Och kom ihåg, livet är till för att upplevas. Ja du, och för inte så länge sedan så fick du diagnos äggstockscancer, och vården envisades med att säga att du hade IBS i många, många år. Mm. Och när de sen öppnade dig så kunde man se att cancern hade spridit sig i hela buken. Orkar du guida oss genom den här lilla
historien? Ja, men det blir historien. Lång.
Ja. Jag får bli halvlång.
Ja, precis.
IBS är ju någonting som de flesta alla får som diagnos när de har ont i magen och de inte kan hitta något annat. Det är en slarvdiagnos.
Jag kände hela tiden att det var något annat, och de sa ju att jag hade myom också, och det är muskelknuter i livmodern som oftast är ofarliga. Men de kan ju skapa en massa besvär, till exempel att man blöder mycket. Det kan också trycka på tarmarna och urinblåsan. Och de sa till mig att för jag hade ju sån diarré som eskalerade. Mm. Det var nog faktiskt i flera år som det här liksom pågick, men det kom så smygande också, så det var svårt för mig också att sätta fingret på vad det var. Men det sista
var
år,
det din enda symptom?
Från början, ja. Var det
och
bara
inget annat? Och varje gång du gick på toaletten så var det lös i magen?
Nej, inte i början. För då var det som sagt, det var smygande, det var fram och tillbaka. Men jag märkte liksom att något hade förändrats. Så det tog ju lång tid innan jag också gick och sökte vård. Så jag undrar egentligen hur länge jag har haft det här. För jag hade ju låggradig äggstockscancer. Mm. Och det är alltså, man kan väl säga lite amatörmässigt då, att det är motsatsen till aggressiv. Vilket ändå är bra, för att det liksom sprider sig långsamt. Det ligger och puttrar mest. Mm. Men det är också, äggstockscancer är väldigt svårt att upptäcka, och ännu svårare med låggradig då, såklart. Så det är ju en lömsk sjukdom, men jag känner ju verkligen att någonting har ju förändrats. Man känner ju sin kropp också.
Mm.
Jag kände också när jag tränade att man hade inte den där sista växeln att lägga i riktigt, som man brukar ha. Men det är också så här, man börjar tänka, ja, fast jag närmar mig ändå, vad var jag då? 46 kanske.
Ja, det är ju absolut klimakterie.
Ja, men exakt, det är den åldern. Debut, höll jag på att säga. Ja. Det är ju där man liksom får höra av läkare också. Liksom. Ja, men alltså, sen eskalerar ju det här jättemycket. Jag blödde massor, jag hade diarré som bara blev värre och värre. Jag hade urinträngningar. Jag togsvettades på nätterna i perioder. Och det är också så här, klimakteriet. Ja. Tänkte så här, men jag bara, känner att det är någonting som är...
Och inget annat, inget ont någonstans?
Nej, eller det liksom? Kom sen, hade jag ont när jag satt ner. Och det visade sig ju sen att jag hade liksom en tumör i på tarmkexet. Typ.
Tarmkexet, vad är det för någonting?
Precis, det, jag vet knappt vad det är. De förklarade det som att det är som någon... Tänk dig en vettextrasa som ligger och liksom skyddar tarmarna. Och den ska inte ha någon funktion. Man kan ta bort, operera bort den, vilket de gjorde sen då. Men i alla fall, jag gick till läkare efter läkare. Jag satt på akuten massor med gånger. Jag satt på akuten i 7 timmar en gång. Jag fick inte komma in utan de skickade hem mig. Jag ställde upp mig i operationskö för jag ville då operera bort... Liksom läkarna sa att det här beror på dina myom. Sen har jag läkarvänner också. Och till slut sa de också så här att... Nej men, alltså Anna, du kan inte... Myom kan inte trycka sådant på tarmarna så att du har den här diarrén. Det liksom stämmer inte. Mm. Jag kände liksom någonting är fel. Och en kompis sa liksom, gå och sök till gyn istället för att... Kvinnor över 40, då är det ofta något gynrelaterat liksom, när det är något med magen.
Ja, vadå? Så du hade inte ens blivit skickad till gyn i det här skedet? Och du hade inte gått dit
när
själv?
När jag pratade med henne var lite tidigare. Så sen då sökte jag till en gynekolog som remitterade mig till liksom, vad heter det? Kvinnokliniken. Och, där såg de att det var någon cysta på ena äggstocken, men det där var inget konstigt, sa de sen. Och de gjorde lite sådana vanliga undersökningar på mig. Och sådär. Men jag tycker ju där, med alla de här symptomen, diarré och så vidare, så borde de ju kanske ha gjort en röntgen på mig och kollat upp mig noga grannare. Men det gjorde de ju inte. Utan fråga bara, har du sökt för dina magproblem? Ja, men jag har varit på vårdcentralen, sa jag. Och de testerna jag gjorde där var liksom normala. Ja, men så bra. Det sa de då. Man var...
Och alla blodprover var normala också?
Ja.
Det är jävligt märkligt.
Men då kollar man ju inte tumörer.
Nej, men jag tänkte man kanske kollar och haft en infektion i kroppen. Liksom.
Allt annat tog bra ut. Så att jag sa att jag vill till slut, efter lång tid... Jag varit också skickad till, eller jag sa då till gynekologen att jag vill operera bort livmodern och ta bort myomen, för så här kan jag inte ha det. Men då sa de att det är 800 patienter i kö för det är kö här. Och sen fick jag höra, då sa jag att men då går jag till Kristianstad då, som de tipsade mig om. En kortare kö. Okej, då fick jag ju börja om med det här med vårdgarantin i 3 månader. Så fick
Gud, det är ju ett heltidsjobb det här.
Jag har hållit på så mycket. Så fick jag vänta 3 månader på ens att komma dit på en undersökning som jag egentligen då redan har gjort hur många gånger som helst. Samma sak där. Så satt jag sig i kö. Det händer ingenting. Och till slut så tipsade de mig om att du kan söka dig utanför regionen. Mm-hmm. Om det är någon som sitter och lyssnar nu så kan ni tänka på det. Jag visste inte liksom att det funkar så, att man bara kan söka sig utanför regionen. Och jag tänkte, gud, kunde de inte sagt det lite tidigare? I alla fall, jag sökte mig utanför. Till slut så får jag en operation då i Göteborg. På en det är stiftelse eller privat klinik på något vis.
Så som man får bekosta själv också?
Nej, det får man inte. Utan bara att de utför jobbet, så att säga. Så under operationen där, när de ska ta bort livmodern och myomen, då ser ju hon att jag har spridd cancer i buken. Hon är ju inte helt hundra såklart, men är ju ganska säker på det. Man måste ju göra biopsier och testa allting. Så att, och det var ju då spritt, som sagt. Hon ringde en tarmläkare där, specialist under operationen tydligen. Har en berättat för att liksom fråga, vad ska vi göra? Ska vi börja arbeta med tarmarna här? Och han hade väl sagt bara nej. För det har inte de utrustning för just där. Nej, men när hon berättade det här för mig sen dagen efter, så hon sa det, men du ser inte förvånad ut. Eller liksom så här, jag bara nej. Jag har ju sagt att det är något som är fel. Men ingen har lyssnat. Och ja, det är ju den vidrigaste tiden i mitt liv alltså. För att då hade de alltså sitt ihop mig igen. Och jag visste att jag hade spridd cancer. De visste inte vad det var. Jag tänkte bara, jag kommer dö liksom.
Och hur gamla var barnen nu? Då var de 12 eller någonting.
Ja, det är ju snart 2 år sedan då. Och då var det påsk också, kommer jag ihåg. Och allting drog ut på tiden. Det var svårt att komma i kontakt med läkare. För man blir så, man går ju och tänker så mycket hemma. Och man vill veta grejer. Och det tog ju liksom flera veckor innan jag hamnade på rätt ställe. För då skulle jag liksom hem till Lund då, blir det ju. Eftersom jag bor i Malmö så är det Regin-kliniken i Lund som gäller där. Och innan man då fick kontakt med dem, och de hade liksom fått mitt ärende och allting. Och jag bara tänkte, gud, vadå? Varför ska det ta längre tid bara för att det är påsk? Folk måste väl jobba trots att det är påsk? Jag är för detta polis.
Ja, man jobbar alla dagar om året liksom. Folk blir sjuka även på påskafton.
Och man är helt bara, jag bara gick och tjöt alltså. Jag trodde jag skulle dö.
Men och hur mår du idag?
Det vart ju så här, det vart en operation till där man gick in och opererade bort. Man fick bort all cancer under operationen. Och de tog väl bort det mesta, känns det som. Det var ju en vidrig operation att återhämta sig ifrån. Var det. Jag var inlagd i en vecka och tog flera månader innan man knappt kunde gå igen. Och sen cellgifter på det här. De fick ju som sagt bort allting, men man kan ju inte veta på cellnivå. Så då får man ju cellgifter också. Som en säkerhetsåtgärd egentligen.
Och hur är mått av dem då?
Men egentligen, jag tror att man har tittat, man relaterar för mycket till gamla filmer där man ser att de ligger och spyr och så. Det gjorde inte jag, kan jag säga. Nej. Men jag tror att man får så mycket mediciner som motverkar illamående och sånt idag. Det är klart, man mår ju inte bra, absolut inte.
Nej, för jag menar, medicinerna som motverkar illamåendet ska ju också tas om hand om.
Ja. Liksom, alltså, det är klart att kroppen bryts ner och sådär. Där känner man ju verkligen. Men jag försökte ändå leva så normalt som möjligt. Jag fortsatte att träna så, men det blir på en helt annan nivå såklart. Kroppen, man bara märkte direkt att man orkar ju inte en tiondel av vad man hade gjort innan.
Men kände du att det blev lite av en fristad då, eftersom det liksom du... träningen då har legat i varmt om hjärtat hela livet?
Jag fortsatte att leva i princip som jag hade gjort. Jag menar, vad ska man göra? Det jobbigaste egentligen var ju att man tappar håret. Det är det som blir så drastiskt också. Som andra ser, tror jag. Att det förknippas ju så mycket med cancer och att man liksom allvarligt sjuk och så här. Men jag blev ändå så här, det var någon gång jag kommer ihåg så här, när jag beklagade mig lite till min onkolog. Jag kan inte träna längre som jag brukar göra. Men Anna, du har ju en allvarlig sjukdom. Jag bara, allvarlig sjukdom? Jag tycker så här, ja men sjuk för mig, då ligger jag, alltså jag är sjukare om jag har influensa.
Ja, jag fattar. När du ligger däckad i feber.
Jag är medvetad och bara, kan knappt röra mig. Men så kändes det ju inte här.
Nej.
Så på och det där, att förstå att man får, jag känner nästan ibland bara, gud, har de hittat på allt det här? Nej, men ska jag verkligen behöva ta de här källgifterna? Stämmer det här verkligen? Alltså jag var så där.
Min mamma har precis samma som dig nu, fast hon är 81. Hon har också fått diagnos IBS i 20 år liksom. Men hon är, nej men typ, ja. Men nu har hon, under hennes tarmar har trasslat in sig. Så hon kan inte opereras. Så det är bara cellgifter som gäller nu och massa olika piller. Men hon tränar varje dag.
Mm, mm.
Jag tror att det är...
Prata göra det som man ändå...
Mm, mm. Men det tror jag.
Ja. Liksom, ligga hemma i soffan och fundera, det hjälper ju inte särskilt mycket.
Nej. Men, och hur ser dina träning, om vi nu pratar om träning då, hur ser dina träningsrutiner ut och hur tränar du dig fysiskt och nu också med den här diagnosen, hur tränar du dig mentalt?
Jag går ju på mediciner nu som tar bort östrogen. Jag opererar ju bort äggstockarna så jag kraschar ju in i klimakteriet.
Just
där.
Just det. Mm. Crash course i klimakteriet.
Ja, sen gör ju de här medicinen att det blir ännu värre. Klimakteriesymptomen förvärras kan man säga.
Mm. Vad härligt.
Alla som har gått i klimakteriet vet ju ungefär vad jag pratar om. Jag var ju ute och sprang mycket för och tränade crossfit. De liksom senaste åren.
Mm.
Jag kan inte springa längre. Jag kan inte göra övningar där det är för mycket hopp och studs. Liksom. Och man blir benskör av den här medicinen också.
Ja, jag fattar.
Det är rätt. Om jag så bara gör en armhävning så kan jag få ont i handlederna och sådär. Jag får verkligen så här, jag måste vara supernoga med uppvärmning. Mm. Och liksom träna lite smartare kan man väl säga. Nej, men man får verkligen anpassa vad man gör.
Mm.
Så att,
och hur känner du för det då? Alltså, hur tacklar du det mentalt? För du har ju tränat hela ditt liv.
Ja,
liksom.
Men jag vet. Nej, men det är jättetufft. För att det är inte jag. Jag har alltid varit... Jag har ju hållit i träningar här hemma också. Med grannar. Jag har varit aerobikinstruktör tidigare och sådär. Det är liksom mitt liv lite grann.
Mm.
Men jag får ju samtidigt tänka så här att men jag lever i alla fall. Jag förhoppningsvis så ska jag ju inte äta den här medicinen för evigt heller, men det är också lite så här, man märker att det finns inte jättemycket forskning faktiskt på just äggstockscancer och särskilt inte den varianten jag har. Man får olika svar varje gång jag frågar hur länge jag ska äta medicinen och så vidare, och jag brukar fråga så här, hur ser statistiken ut då med de som äter medicinen liksom? Hur många återfall, hur många får inte? Det finns ingen statistik med på. Nej, men liksom det, man är som en liten, det känns som att man är en liten försökskanin.
Jag intervjuade, det här är lite intressant för att för 2 veckor sedan så intervjuade Anna Ottosson, vet inte om du känner till henne, hon är ju en välkänd dietist. Och hon har just liksom grottat ner sig på kraften i maten, hur det påverkar cancer. Båda hennes föräldrar har cancer.
Men jag lyssnade faktiskt på den.
Ja, gjorde du? Ja.
Nej,
så det är lite intressant, och här nu om ett par timmar när vi har lagt på så har jag faktiskt en intervju till, och det slumpade sig att allt det här hände inom loppet av 2-3 veckor. Onkolog i Umeå som just forskar på ärftlig cancer.
Men vänta nu, Kristina?
Ja.
Ah. Men det är ju vänt i mig.
Nej, skojar du?
Jag driver ju Författarakademin, alltså en skrivarkurs tillsammans med Caroline Engvall.
Vilka så här gåshud.
Ja,
jag har ingen aning om det. Edvins dotter.
Jag är ju, har varit deltagare hos oss. Och är också på Kolanta en del.
Vad sjukt. Ja, nu fick jag gåshud överallt.
Det var ju väldigt skönt kan jag säga. En vän som också var onkolog.
Ja, fattar det. Så det samtalet ser jag väldigt mycket fram emot.
Mm.
Men du, nu fyller du 50 i år. Jag är 52. Jag kan meddela att det är helt okej. Hur har du några speciella planer? Fira livet?
Nej, men jag fortsätter väl ungefär som vanligt. Skriva böcker. Vi försöker vara så länge det går på Kolanta då, vintertid. Jag gillar ju inte vinter och här Skåne.
Säger du, tittar ut genom fönstret.
Också. Men här har vi knappt snö på vintern. Utan det är bara...
Och då är det så här meningslöst. Här kan jag i alla fall åka skridskor och längdskidor,
ja,
liksom.
Men nej,
till och med slalom.
Jag tänkte faktiskt på det i morse senast. Mina barn typ, de har inte vuxit upp med att få åka så här.
Nej.
eller längdskidor eller skridskor som finns där nere. Ju.
Nej.
Nej, men ja. Jag gillar ju att vara där på vintern. Min kropp mår bättre av det också när det är varmt nu. Eftersom jag har ont liksom i lederna. Så att det rullar på helt enkelt.
Ja, grattis i förskott. Och hur ser dina morgonrutiner ut?
Ja, jag har väl egentligen inget sådär som jag har bestämt att så här ska jag göra. Utan det har bara blivit kaffe såklart när jag vaknar. Och sen brukar jag sätta mig och kolla på nyheterna samtidigt. Så jag stretchar varje morgon.
Ja, du ser.
Ja, för att så jag dricker med kaffe, stretchar och... det här gör jag ju liksom medan barnen håller på och gör sig ordning och ska iväg till skolan. För att innan de är iväg så kan jag ändå inte liksom
fokusera. Kaffe, lifesaver, nyheter och
det är ingen märkvärdig egentligen. Men jag sitter och stretchar mycket. Det gör jag nästan jämt. Alltså kollar jag på tv på kvällen också så sitter jag ofta på golvet och stretchar istället.
Ah, visst är det härligt? Jag älskar att sitta på golvet och stretcha.
Hålla kroppen i lite
skärm. Ja, vad härligt. Vi har kommit fram till dina 5 ofullständiga meningar. Är du redo?
Oj, ja, kör.
Om jag fick ändra 3 saker inom poliskåren skulle jag...
Oj. Ja, du... att ledningen skulle lyssna mer på poliserna ute i fält. De som faktiskt är där ute
på plats.
Vet vad som händer.
Mycket bra. En sak. Jag har en jättebra. Du kan få låna den av mig.
Vad säger?
Mycket högre lön.
Ja, det är såklart.
Alla blåljus.
Ja. Det vi alla vill ha, högre lön, men absolut. Blåljus är verkligen värda högre lön. Men förändra, gud, ja...
det är så mycket säkert.
Ja, men jag tänker så här, det är ju inte bara inom polisen. Alltså, mycket hänger ihop med lagstiftningen. Och det är ju inte polisen som ändrar.
Nej, jag har förstått det här när jag har läst på lite mer.
Regeringen. Så att se över lagstiftningen och göra att det blir lite enklare för poliser. Och ja, jag vet inte, det är så ängsligt också känner jag. Eller folk sitter ju hemma och tycker att polisen måste göra någonting och det måste hända något med de här fruktansvärda skjutningarna. Men sen när det kommer lagförslag och att man ska till exempel få visitera folk vid olika zoner och så vidare, då skriker man åt det också. Vad vill människor egentligen?
Ja. Så att, jag hör dig. Jag hör dig.
Jag tror att det är lätt att sitta hemma och när man aldrig har jobbat ute liksom, många vet nog faktiskt inte ens vad de pratar om, tror jag.
Nej. Ja, herregud, det kanske är det du ska ägna dig åt också.
Kanske.
Vara en talesperson från poliskåren. För det är ju superviktigt, speciellt i dessa tider. Nu då, om jag skulle gräva ner en tidskapsel som någon gräver upp om 50 år skulle jag skriva...
Vad skulle skriva i den tidskapseln? Oj. Vilka kluriga grejer du kommer med.
Ja. Nästa. Det är kanske lite lättare. Ja, men Sara, du vet. Det kommer någon glad skit och gräver upp den där och bara... Oj! Vilken tur att de sa det här.
Ja. Var snälla mot varandra får jag väl dra till med och bara...
Tänk om alla skulle vara det. Då hade vi kunnat dragit ett streck över ganska mycket saker. Som vi har pratat om idag också. Mycket bra. Ja, för det känns ju som att det blir lite tvärtom hela tiden. Ju längre tiden går.
Ja.
I alla fall om man läser nyheterna. Man kan ju undvika att läsa nyheterna för mycket också. Det är ett hett tips.
Ja, ibland blir det lite för mycket av det goda så att säga.
Ja. De här 5 grejerna skulle jag packa med mig till en öde ö.
Ja, till en öde ö. Jag vill ju ha något att laga maten på, tänker jag. Någon slags bas.
Och stormkök.
Ja, precis. Ficklampa.
Mycket bra.
Vatten, tänker jag. Men det måste väl finnas där, hoppas jag.
Eller ja, säkert. Kanske någon kokosnöt eller något vattenfall eller någonting. Det verkar dumt att släppa runt på.
Men överlevnadsgrejer. Något slags bastkniv. Och en båt, kanske.
Ja, du är redan på väg därifrån.
Ja.
Smart. Bra. Jag tror det var fyra, men det räcker.
Ja, jag får säga en båt, så.
Ja, det måste du säga. Det måste du säga. Jag fick en sån här tvångstanke när jag ställde den där frågan. Jag bara, tryffelchips hade ju varit gott. Jag vet inte var det kommer ifrån.
Jag tänker mer överleva och komma därifrån.
Jag sitter där och mumsar lite trevligt. Ja, på nattduksbordet ligger just nu.
Ingenting. Nej. Där brukar jag ha ett glas vatten när jag sover och min mobil.
Härligt. Det här gör mig allra lyckligast.
Är det tråkigt att säga umgås med familjen? Men det är ju faktiskt det. Det är ju vardagslivet man ska trivas med, tänker jag. Man bara går till sig själv.
Bra svar. Ja, du. Jag har summerat dagens ämne i ett litet stycke som du bara kan luta dig tillbaka och lyssna på. Jag har inte upplevt det som du har gjort under dina år som polis. Och jag kan inte heller föreställa mig hur mycket tragiskt som hände som vi normala människor aldrig ens kan föreställa oss. Jag tycker det är nog så utmanande att vara ensamstående mamma till en 15-årig dotter i Stockholms innerstad. Det finns en konstant oro på helgerna. Och jag tänker tillbaka på min egen barndom i Stockholm. Det värsta som kunde hända, som jag upplevde, var att någon sorglig blottare som sprang runt och ville visa snoppen. Jag har varit förskonad från det mesta vad det gäller droger och våld. Men jag vet och jag hör. Och det oroar mig enormt. Jag önskar att Sverige kunde lägga mer fokus, mer engagemang och mer resurser överlag på alla blåljusyrken. Och då även lagstiftningen som vi har pratat om. Det är sorgligt att man inte ska kunna känna sig säker längre. Jag hoppas innerligt att den här negativa trenden vänder snart. Tack för sådana som dig, Anna, som lyfter dessa viktiga ämnen. Vi måste börja vara mer rädda om varandra. Stort tack för ett superintressant samtal. Ja, nej men det du lyfter, jag tror att du lyfter också i dina romaner saker som gör att folk liksom börjar bli mer eftertänksamma också och tänker, ja, det pratar om, tänker på det som vi har pratat om idag.
Ja, men det är ganska, när man skriver just krim också så kommer man man in på saker som sker i samhället också. Det är automatiskt lite så.
Jag har faktiskt haft två andra krimförfattare. Det är Anki Edvinsson och Pernilla Eriksson som är en god vän och min före detta chef från Aftonbladet. Mycket spännande. Mycket bra att läsa.
Och lyssnar på henne också, Helena Kubisek-Boye.
Ja, såklart. Ja.
Men det är så mycket.
Herregud, vad du har lyssnat igenom. Ja, gud, det var också ett intressant samtal.
Nej, men Helena känner jag också, så att det var därför
Vad roligt. Ja, det var ett fantastiskt samtal. Ja, vad roligt. Stort tack, Anna. Var hittar vi dig nu om vi vill följa dig? Och alla dina böcker finns ju såklart överallt där böcker finns. Så in och köp. Anna Carolina.
Precis, som författare heter jag Anna Carolina och på Instagram heter jag Anna Carolina Author med undersök emellan. Men söker man på Anna Carolina så bör det ju komma upp. Och jag har Facebook också.
Så. Underbart. In och följ Anna Carolina, stavas Anna_Carolina_author på engelska. Spana in alla Annas böcker som även finns som ljudböcker. In och följ mig på Shape by Shirin och missa inte min fina partners instasida go_active_travel. Du hittar också alla träningsresor och info på goactivetravel.se. Tack alla lyssnare för att ni har hängt med oss här idag. Tills vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då, Anna.
Hej då, tack för att jag fick vara med.
Tack.